There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag heter Simon Radioapan Svensson. Det här avsnittet sponsras som vanligt av den fantastiska Akademikernas A-kassa. Vet du, gå med där. Jag tror det kommer passa dig helt enkelt, så bara gör det. Det är bra. Det kostar 90 kronor i månaden och blir du arbetslös så får du 15 000 i månaden. Har du ens tänkt på det? Jämför 90 med 15 000. Du är dum om du inte gör det. Om du ansöker nu dessutom så har du chansen att vinna en Apple TV. Det enda du behöver göra är att ange koden VVI på ansökningsformuläret. Lätt, så kan du vinna en Apple TV. Läs mer om den här tävlingen på Akademikernas A-kassas hemsida. Det är det svåraste meningen jag har någonsin sagt. Det är alltså www.aea.se/VVI. Gå in där, vet jag. Nu tycker jag att det är dags att sätta igång med denna veckans viktigaste intervju. För idag sitter jag mitt emot antirasisten och antialliansaren Kawa Zolfagari. Och jag tänkte prata med honom om varför antirasister alltid ska bråka med varann. Och hur många vita man får vara i samma kompisgäng utan att bli kallad för rasist. Men vad sa du? Vet du inte vem Kawa Zolfagari är? Det gör ingenting. Det gör vi bara så att jag berättar det för dig. Kawa Zolfagari, eller vad han nu heter. Han är nämligen väldigt petig med att man måste uttala hans namn rätt. Han är en sån där debattör som tycker han tillhör den goda sidan. Han är vänsterpartist, feminist och antirasist. Goda föresatser, Zolfagari, skulle han kunna kalla sig om man vill att hans namn ska bli lättare att uttala. Men mest känd är han för sitt projekt Vita kränkta män, som var en Facebook-sida som blev en bok som blev en teaterpjäs. Och den är känd eftersom alla älskar den. Får man inte göra det, då är man nämligen rasist. Tanken med projektet var att alla som är vita har mer makt än till exempel Kawa, som ju bara har 16 000 följare på Twitter och nästan kom in i riksdagen och som skriver för massa tidningar och som får med i alla tv-program hela tiden. Därför samlade han vita mäns åsikter på en sida och gjorde sig lite lustig över deras åsikter som var annorlunda än hans egna. Ja, du hör, så dumt. Lite mindre känd är han för det där lilla dödshotet mot en ledarskribent, men det var ju bara på skoj. Döda någon, ja, det är skoj. Om skämtet kommer från vänster, annars är det inte lika skoj. Nu hittar man honom på bloggen Genusfolket, som är en undersida till Aftonbladets dagisversion Politism, som är en sån där sida där unga människor får leka journalister men utan att vara sakliga och pålästa. Engagemang och känsla, det har de däremot. Där kan du läsa artiklar om att alliansen är dålig och kvinnolagen, den är bra, och privatisering av sjukvården där, det är bra. Nej, det ska jag bara. På Kawas Wikipedia-sida står det också att han är komiker. Så kanske är det bara en karaktär det här han håller på med. Ett konstprojekt som snart kommer ta av sig vänsterkoftan och säga: gick ni på det? Ja, vi får se vad som händer nu när jag säger hej och välkommen till dig då.
Hallå. Kawa, Gary. Tack så mycket. Vilken fantastisk summering. Det är nästan som att Mats Daglind från Avpixlad hade skrivit den.
Jaha, tack så mycket. Jag kanske ska ringa dem och se om jag kan få... Ja. De har ju nästan lite samma som Politism i Genusfolket.
Ja, minus att de mordhotar rasifierade och kvinnor och meningsmotståndare och anordnar trakasserier och journalister, och vi skriver texter bara.
Okej, det finns skillnader. Alla har likheter och skillnader. Du, var vilken svar det där var. Den kändes in här, va?
Det där?
Ja, eller du är ju också rappare, så du kanske sitter i. Det måste vara en fördel som debattör att ha en bakgrund som rappare och komiker.
Ja, eller en nackdel. Man ibland är man ju lite för snabb. Så att säga. Men ja, man får träna.
Jaha, så du hinner säga saker som du inte riktigt menade.
Ja, fast jag, ja, exakt. Det har ju aldrig hänt.
Nej, det är som jag är så intresserad av folk med åsikter. Att det där måste ju hända rätt ofta ändå. Man tar en åsikt och så springer man iväg. Sen kanske plötsligt känner man, opsan, skitsamma. Nu tar jag en annan åsikt och så springer man.
Ja, alltså jag tror inte jag har liksom haft olika åsikter. Sådär, men man har nog antagligen sagt ett och annat som man tycker att okej, nu var jag lite för snabb. Ja. Och ofta i samband med vilken plattform man har. Alltså, som du påpekar så har jag liksom en stor plattform idag. Mm. Och det har inte riktigt jag fattat ibland. Eller det tar tid för mig att liksom förstå att oj, om jag skriver grejer så tas det på allvar. Det är inte jag van vid, för det är rätt nytt för mig. Så att man får vara liksom lite försiktigare då.
Jag förstår. Ja, men vi kan komma in på det. Men du dyker upp när man minst anar det och har åsikter då om strukturer. Det är din grej. Både om feminism och rasism. Och där. Så det,
ja, precis.
Hur är det att kämpa mot strukturer? Det känns så diffust.
Ja, men precis. Men, nej, men det är väl...
Det är som att gå till läkaren och säga, det gör ont lite här. Eller jag vet inte. Jag böjer mig så. Ibland. Inte alltid.
Vart gör det ont? Överallt. Ja. Hela tiden. Konstant. Nej, men precis. Det är svårt. Men det går ju att bryta ner också. Det går ju att peka... Alltså strukturer går ju att peka på rent konkreta små saker du kan motarbeta. Och det är väl så man får göra. Det är ju omöjligt att så här, nu ska jag slåss mot hela jävla samhällets strukturer som är liksom missundsamma för människor som inte faller in i en viss mall. Så att jag väljer ju mina strider, vart är det jag kan förändra, och sen så får man hela tiden stoppa in det.
Men de här strukturerna, då kan du, alltså man kan bryta ner dem så att för det måste ju vara att man gissar sig till den, här kan det vara en struktur.
Nej, men det finns ju...
Det är svårt att bevisa rent faktiskt med...
Absolut inte, utan det finns ju, liksom, du kan göra blindtester, du kan göra massvis med olika studier och försök, och det finns det ju. En sån grej är ju just vården till exempel, där man ser att människor...
Vården?
Vården. Inom vården finns det jättemånga strukturer som påverkar vilken vård du får. Kvinnor får sämre vård än män. Är du utlandsfödd får du ännu sämre. Så att där finns det ju liksom, man har gjort jättemånga studier och visar att där påverkar ju strukturerna. Så att då kan man ju göra en sån sak som att förbättra den.
Ja, just det. Men för att jag tycker det är svårt att argumentera mot strukturargumenten. För att då kan du bara säga, är du så dum så du inte ser de här strukturerna?
Nej, men alltså...
Det måste vara en skön hållning att ha.
Ja, jag hoppas inte folk har en sån. Men jag förstår hur du tänker. Och alltså det är därför jag tycker det är viktigt att påpeka att det finns just liksom forskning i det här. Det finns studier man genomför.
Ja, men du vet också det med forskning. Särskilt forskning med sådana mjuka värden. Du kan påverka det. Det
låter lite som en klimathotsförnekare.
Ja, det är jag också.
Och elallergiker också.
Nej, men precis. Men det är ju ingen direkt fysik som du kan gå ner i ett laboratorium. Utan du kan i ett test så...
Nej, men om du kan reproducera här, samma resultat med olika experiment så är det ju vetenskapligt.
Ja. Det där är en annan diskussion.
Om du har ett sjukhus i Stockholm och så har du ett sjukhus i Örebro och ett sjukhus i Örkelljunga. De har inget sjukhus, men låt säga att de har en vårdcentral kan vi ta. Och så märker man att män blir behandlade på samma sätt på alla de här tre. Kvinnor blir behandlade på samma sämre sätt på alla de här tre. Och utlandsfödda eller rasifierade som jag föredrar, kvinnor blir behandlade på samma sätt i alla de här tre och absolut sämst av alla. Då ser man ju att men, det är någonting som ligger bakom där. Strukturer.
Strukturer, ja just det. Eller kan det vara att kvinnor rasifierade är såna jävla gnällspikar som är hopplösa att ha att göra med. Det är det, men det kommer inte fram i forskningen. Vi kan återkomma till det, men jag har hört feminister säga så här, om en tjej ligger med en tjej så är hon könsförrädare. Det kanske är extremfall, men du är ju en könsförrädare.
Ja.
Ja, du håller på att föra kvinnors talan hela tiden. Vad håller du på?
Jag för inte kvinnors talan. Ja. Däremot så är jag feminist av väldigt många egoistiska skäl, absolut.
Jaha, det sa du.
Jag är ju av den knäppa åsikten av att ett samhälle som inte är jämställt kan inte heller vara demokratiskt. Om vi nekas lika mycket utrymme och får mindre rättigheter rent, alltså nu tänker inte jag rent tekniskt, alltså juridiskt, utan rättigheter att röra oss som vi vill, att identifiera oss som vi vill. Då är det inte...
Men feminismen är väl ändå, eller brukar säga sig, en kvinnofråga?
Nej, det tycker jag inte. Alltså det är absolut en...
Internationella kvinnodag nu till exempel.
Ja, absolut. Men det är ju inte en, alltså det är ju en arbetar... Alltså det var ju arbetarkvinnorna som grundade den. Skitsamma. Inga historielektioner här. Alltså feminismen är ju absolut en kvinnorörelse. Det är ju från start. Och det är ju för att det är alltså först och främst kvinnor som förtrycks. Men det är inte så att män förlorar på det. Jag menar, nu bara tänka på män som lider av mental ohälsa. Män som anses vara sämre föräldrar än kvinnor. Jag menar, jag vill inte att samhället ska se mig som en sämre förälder eller se ner på mig ifall jag mår dåligt psykiskt och söker hjälp för att jag identifierar mig som man. Så att jag är feminist av de skälen också. Och för att vi har liksom de samhällsorättvisorna. Det är ju skitkonstigt att säga liksom att nej, men du är ju inte den drabbade gruppen. Varför bryr du dig? Ja, men det är den orättvisa och då klart jag bryr mig då. Man kan inte blunda för orättvisor bara.
Nej, men inom feminismen så tycker jag det verkar vara så jobbig stämning hela tiden. Och bland annat på politism så läste jag Johanna Frändén, tror jag, skrev om kvinnodagen. Så skrev hon någon gång då, så var det ett demonstrationståg och då var det männen som hördes mest.
Ja.
Och då tyckte hon att det var, kan inte på vår dag låta oss höras mest.
Absolut. Och det
finns det folk som menar som säger till dig att du borde dämpa dig lite inom
Gud
det
ja, och det är bara bra. Det är jättebra. Ja,
men om du kämpar för feminismen så är det väl tråkigt om någon kommer att sluta göra det.
Nej, men det kommer jag aldrig göra.
Nej.
Absolut inte. Men däremot så är det bra att
men
tänka
bara för att du man menar.
Ja, alltså, man kan ju säga så här, alltså, jag behöver inte ta upp all plats i världen. Om det finns andra röster som kan säga det jag säger bättre, då lämnar jag gärna utrymme.
Ja, okej, okay, ja men precis. Men kritiken var just att det är så många män som för vår talan här nu.
Ja, men jag kan förstå i just det där sammanhanget tycker jag att det stämmer rätt så bra. Vi män har en tendens att ta upp mycket mer utrymme i just offentliga sammanhang. Och okay,
så då är... Då ska man alltså inte gå i demonstrationståg som man.
Jo, det tycker jag man ska. Men man kanske ska tänka lite. Ni vet inte riktigt, så här, skrika högst i demonstrationståg kanske inte är liksom det, så här, den viktigaste frågan här. Nej. Men däremot, låt säga om det hade varit politism. Att de enda som skrev om frågor som rörde kvinnor var män.
Mm.
Det hade ju varit ett problem. För då hade vi tagit all tolkningsföreträde möjligtvis. Så att där är lite mer mätbart.
Feminister besvarar, jag hörde mycket nu på kvinnodagen, någon slags kritik, jag vet inte om den är påhittad, som är så här att feminismen har gått för långt. Jo, men du har också pratat om det på i något videoinlägg har jag sett.
Ja, jag brukar skämta om det. För att,
jag vet inte vem som har sagt det, om det är ens någon som har sagt det.
Det är väl en massa tokar, som antifeminister som brukar säga att feminismen har gått för långt.
Men har du hört att antirasismen har gått för långt?
Det är väl en massa rassar som brukar säga så också. Alltså det kommer främst ifrån, båda två, det finns ju väldigt stark koppling mellan antifeminister och rasister, finns ju en väldigt stark koppling däremellan, rörelsen i alla fall i Europa och ja, egentligen i USA också, och där brukar man ju höra liksom, att antirasismen har gått för långt, liksom, nu får man inte ens vara vit längre utan att få en massa skit. Jo, det får du, det får alla.
Men det är de här strukturerna som du talar om, att det kan vara människor som helt enkelt inte känner igen världsbilden som du då målar upp kanske.
På vilket sätt tänker du då?
Ja, men om du hävdar att det finns strukturer som bla bla bla, ja, och så säger någon nej, det gör det inte. Nu har antirasismen gått för långt.
Ja.
Är du inte rädd för att det ändå ska bli ett problem?
På vilket sätt skulle det vara?
Ja, men att alla de människor som inte känner igen sig i den bilden du målar upp kanske springer till Sverige. Det kanske redan har hänt förresten.
Det här är ju jätteintressant faktiskt. Ja. För det där är ju ett hot som man brukar använda för att tysta folk som är feminister eller normkritiker. Alltså, nej men nu är du för högljudd, lilla vän. Nu kommer du skrämma bort folk från din kas. Ungefär. Och så har man sagt, det är liksom ett historiskt vapen för att tysta folk som har kritiserat de rådande samhällsstrukturerna i 70 år har man gjort det liksom. Sen medborgarrättsrörelsen i USA fick göra samma sak. Men ni är så, liksom, ni pratar om rättigheter för svarta. Kan inte vara liksom, ni är så högljudda, ni är så liksom
ja,
aggressiva.
Men det är inte det är högljuddheten aggressiva jag menar, utan det är snarare att det kanske har, ja men om, ja.
Alltså om du är beredd att rösta på Sverigedemokraterna och gå med i ett rasistiskt parti för att du inte håller med mig om vilka åsikter jag har, då känns det som att dina skäl att gå med i ett rasistiskt parti är några andra.
Nej, men då kanske jag känner att vem är det som har världsbilden som jag håller med om då? Eller kanske bara är de
men
par
då,
helt plötsligt?
Då har ju du redan sympatiserat med rasistiska
partier. Okej, då är det inget problem.
Nej, exakt. Liksom, grattis, du fick en ursäkt
då
att göra det du ville.
Då var det bara du som
göra
hjälpte mig att hitta min
Nej,
plats.
Nej, du letade bara efter en ursäkt. Det är liksom så här, ja, om du tycker så där så tänker jag knulla en gris. Ja, det är liksom, gå och gör det då. Du behöver inte hitta en ursäkt. För det märks att det är vad du vill göra.
Ja, men det var kanske du då som hjälpte mig hitta min...
Jag gillar den jämförelsen. För ja, men jag kom på jättemycket skit för det.
Men visst, okej. Okay, jag visste inte att jag gillade att ligga med grisar. Men
nej, men
nu när du förklarar för mig hur världen ser ut.
Ja.
Eller hur du tycker att hur antirasistiska världen ser ut. Mm. Ja, då känner jag, men okej, okay, då får jag väl ligga med en gris då. För att jag håller inte med.
Alltså, jag har aldrig stött på någon människa som inte redan har haft sådana åsikter som har faktiskt gjort något sånt. Däremot så har jag stött på jättemånga som redan röstar SD, är med i SD, är aktiva i SD och liknande. Nu är inte SD det största problemet här, utan överlag har sådana åsikter som brukar säga så till mig ändå. Så, men snälla du, nu skrev du att nu ska du gå med i SD. Jag ser på din Facebook att för 3 år sedan så skrev du liksom, eller 4 år sedan, SD 2010, så att du lurar ingen.
Nej, men Sverigedemokraterna, det är ett lustigt, ja, vad ska man kalla det, hot. Nu går jag röst, men det är egentligen konstigt. Men om vi talar om antirasism som går för långt, jag tänker till exempel på det här Twitter-debatten som du hade med min kollega Kringland Svensson att det bara var vita med i den här podcasten, Lilla Trevet.
Ja, precis.
Då reagerade ju, eller ska vi sammanfatta den för lyssnarna bara, det var väl du sa det är bara vita människor som är med och Kringland sa ja, det är väl inget problem, och så sa du, det är visst ett problem, ungefär så.
Ja, eller jag har ju pratat med Kringland om det här privat också. Vi har ju liksom Twitter är ju typ ibland det sämsta verktyget för kommunikation, och det var en sån grej där liksom, jag kände att men det här borde jag faktiskt tagit med honom privat först.
Ja, ah, okej.
Men
där var det ett exempel på vad man kan tycka så, men nu gick du för långt. Och här håller jag faktiskt inte alls med.
Nej, men det är okej. Okay. Du behöver inte göra det. Och det är inte någonting som är hugget liksom i sten eller svart eller vitt. Att så här, det här är fel och det här är rätt. Utan det är, men däremot så tycker jag att man ska
diskutera.
Men
det blir tillräckligt många sådana frågor som pushas. Om du ska trycka gränserna ditåt hela tiden. Så kanske jag kan känna så här, oh shit. Men
liksom så här, jag förstår vad du vill åt. Men vilket samhällsproblem är det du ser... är det stora här, att folk kanske är lite i gråzonerna i frågor kring antirasism. Eller att
men
vi
det
har,
är väl ett bra exempel på
eller
när,
vi har
när det går för långt.
Som knivhugger folk på gatan för att de är feminister. Vilket är liksom värst här?
Ja, det
för att, jag menar, jag tycker inte alls. Jag tycker inte det är ett problem att jag säger till, liksom, att jag har en diskussion med någon om att säga okej, det är ett problem, eller det är problematiskt att vi kanske har... massvis med människor som konstant bara omger sig av andra vita. Att man aldrig någonsin har någon slags annan bild av världen än den som är liksom speglad i en själv, så att säga.
Mm. Nej, men precis. Men problemet, jag vet inte riktigt vad problemet är, men om du skulle hela tiden lägga debatten på den nivån, liksom, då kanske det är många som känner, nej, men vad är det här för ett gäng?
Men det är tur att det inte är så.
Ja, men så kan det väl vara?
Nej, det tycker jag inte.
Okej, du tror inte det. Det var egentligen det jag frågade. Om du tror att det var ett problem, men det tror du inte det.
Absolut inte. Nej. Men det är liksom, det kanske är för att jag är mer inne i den antirasistiska rörelsen. Jag menar, de frågorna vi behandlar rör sig från allt ifrån lagstiftning kring hatbrott till stora samhällsstrukturer som vi diskuterar med. Ja, men som vården, att man får sämre vård för att man liksom ser ut att härstamma från ett annat land eller att... bostadsmarknaden är som den är, att jag menar, det här har hänt mig. Jag har ringt och frågat efter lediga lägenheter att hyra och fått ett nej. 2 minuter senare har en med ett svensklingande namn ringt och fått ett ja. Eller att komma på arbetsintervju, att du har mindre chans om du har ett utländskt namn och så vidare. Så att, jag menar, det är ju inte bara att jag skrev en grej på Twitter. För skulle det vara sådana saker, skulle det bara vara där, då hade ju jag också blivit knäpp. Det är som när folk brukade säga till mig när jag drev Vita kränkta män, att så här, jaha, är det här verkligen den viktigaste feministiska och antirasistiska grejen för dig? Mm. Så nej, hade det varit det hade jag skjutit mig själv. Nej. Alltså man måste någonstans liksom lyfta blicken att så här, ja, jag skriver grejer på nätet ibland, allt är inte helt jävla klockrent, men jag skriver också massvis med annat som ni ignorerar just nu. Och förutom jag så här, tiotusentals andra människor som är aktivister att göra.
Men då blir det ju ett problem faktiskt, eftersom det är det här som jag tycker blir spännande nu. Det här hakar jag på.
Ja, men jag
så
tänker...
att de hade struntat i de här
nej, men jag tänker också att så här,
ytterligheterna, men, okay. Så hade man kanske lyssnat på det andra du sa istället.
Men då tänker jag, då är det människor som letar ursäkter igen. Då är det människor som letar en ursäkt efter att inte behöva bry sig om det andra. För att, ja, men då kan jag säga så här, om du är sur över att jag skrev den grejen. Hur sur blev du över att någon blev knivhuggen för att de gick på en feministisk demonstration? När liksom, gick du senast i ett tåg och demonstrerade för att vi inte skulle ha liksom, rasister på våra gator? När gjorde du någonting sånt?
Alltså, nej, men du kan inte anklaga mig för att höja på ögonbrynen mer åt när du har extrema åsikter. När du har åsikter,
är det en extrem åsikt?
Ja, att tycka att en podcast måste ha en rasifierad person.
Det tycker jag inte.
Nej, men du tyckte det just då, eller det verkade som du tyckte det just då. Det är klart att jag höjer på ögonbrynen mer åt just
jag
det.
Jag tycker det är ett problem att man bara befinner sig i vita kretsar.
Men ska
konstant.
Vi prata lite om det istället då? Men du har backat lite från den...
Jag har inte backat, jag tycker fortfarande det är problematiskt att människor konstant bara befinner sig i vita rum. För att man får en viss bild av världen.
Men det jag reagerar på lite på varför jag gäster på just podcasten Lilla Drevet. För de har ju exakt, du borde älska dem. Det är 4 kommunistfeminister som driver åsikter som är exakt som dina.
Herregud nej.
Ja, typ. Och det är, borde du inte ge det på någon annan? Du kan inte, det är väl ungefär som du?
Nej, det skulle jag säga absolut inte. Det finns, vadå?
Ja, men du är vänsterpartist, de är i princip...
Jag är ju inte vänsterpartist.
Ja, men du har ju varit. Alla vänstermänniskor ska alltid säga så, nej, jag är inte. Men det,
nej, men jag är absolut till vänster.
Åsiktsmässigt ligger du närmare Lilla Drevet än många andra.
Det är jag säkert. Men vi hatar ju mest på dem vi älskar. Det är de vi kan mest om.
Okej. Okay. Men de är redan 2 tjejer och 2 killar.
Mm. Absolut.
Var ska det sluta?
Ja, det där är också men det här är liksom om vi kan utgå ifrån det. Jag tycker det där är en intressant sak när man pratar om representation för det är det handlar om.
Precis.
Alltså så här, okej, men vad då ska vi ha med någon som har en funktionsnedsättning, en annan sexuell läggning och så här. Och då tycker jag liksom så här, men du behöver inte ha med allt. Det är inte vad jag kräver. Jag tycker inte att alla ska ha med alla hela tiden.
Nej.
Men försök ha med ett annat perspektiv än bara ditt. Och liksom kommer du en bit på vägen, då är jag jättenöjd.
Ja, men det kan man säga att de har gjort det här. De är åtminstone 2 tjejer, lite olika åldrar. Jag vet inte.
Jag menar, de är väl alla
men jag menar, det finns ju alltid, vad de än gör så skulle du alltid kunna gå in där och peta.
Mm, men det gör jag inte.
Nej, men nu gjorde du det.
Jag skrev en tweet och det är liksom hela jävla podd-Sverige.
Men vad var din åsikt då? Ja, nej, inte direkt, men det var ju din åsikt. Eller men vad var den då? Du tycker att...
Jag tycker det. Alltså det är en podcast som är i Nordens största tidning.
Ja.
De marknadsförs av dem. Syns väldigt bra. Och det är människor som du säger, alltså de är ju åsiktsmässigt närmare mig, tycker du. Jag ser mer nyanser där kanske. Skitsamma, de är bra människor.
Ja.
Och då tycker jag, men vad fan, varför inte? Varför kunde de inte... Jag var mest egentligen frågan. Det första tweeten var kanske klumpigt skriven. För sen vet jag inte om du läste diskussionen efter. Jag var mest frågande. Att så här, men vad hände?
Precis, men det är i alla program. Alltså du tycker att det borde vara i alla tv-program och så också?
Alltså jag tycker inte det är så svårt. Du får det låta som att det här är helt omöjligt. Alltså det finns jättemånga som lyckas. Varför?
Ja, men frågan är var det ska sluta. Varför just en...
Men är du rädd för att det inte längre är vita heterosexuella män som får synas mest konstanta hela tiden?
Nej,
för att jag menar, är inte rädd för det. Har du med en av tio som inte är det?
Det jag är rädd för är att man hela tiden måste tänka på vem som ska vara med.
Är det jobbigt?
Ja, men som du själv sa med lite lustig röst innan, ska det vara en handikappad med, ska det vara en jude med, ska det vara... Ja, men du, till slut så blir det väl, kommer
men
det väl
dit. Men det är väl bra, om du är någon som producerar någonting så är det väl bra att du har de sakerna i åtanke. Jag har dem jämt i åtanke när jag ställer upp i liksom, panelsamtal eller när jag gör någonting eget. Genusfolket som jag driver har det i åtanke att ha liksom, ett bredare perspektiv. Och det var jätteenkelt, aldrig haft problem med det. Vill man ha hjälp får man jättegärna fråga mig.
Ja, men det är lätt för dig att säga att det är lätt att ha med rasifierade personer.
Vadå?
För du är ju rasifierad.
Ja, men förutom
bara att du gör det så, nej, men, så har du uppföljt ditt eget kriterium.
Om du inte har med mig.
Ska vi prata lite om det här ordet rasifierad? Bara, för jag hörde det första gången just där.
Okay.
Nu var det bara februari. Ja. Jag tänkte så, shit, får man säga så?
Men det här är ju så här problemet.
Och på riktigt, jag pratade med några vänner häromdagen och de bara, va? Är du säker på?
Uh-huh.
Det låter illa.
Vi får se så.
Nej,
men det här är ju ett ord som är väldigt nytt. Alltså det har ju inte egentligen... För ska jag beskriva det, vad det betyder? Först,
ja, gärna, kanske, för jag tror inte många vet vad det är.
Det finns ju ingen... Alltså det finns en definition, alltså rasifiering som är akademisk. Och så finns det ju liksom, som alla de här orden så sipprar det ner till oss, puben.
Jaha, det är någon professor som har någon gång skrivit en text.
Precis, det finns jättemycket, det finns kritiska vithetsstudier och liknande, så alltså det finns väldigt mycket forskning kring det här som jag inte kan, jag har inte ett enda jävla högskolepoäng. Men det betyder alltså människor som blir, alltså ras ses som en social konstruktion, de blir till den andra. Alltså om du ser mig på gatan så tänker inte du, där går en svensk liksom, utan du tänker oftast, du har bilder i huvudet som präntats av media, liksom olika sammanhang, föräldrar.
När jag var liten sa vi alltid invandrare, tror jag.
Invandrare,
eller andra generationens invandrare och sånt där. Nu vet jag inte vad jag ska säga. Nej.
Ja, men folk brukar kalla mina bröder för invandrare. De har inte migrerat någonstans. De heter för fan Robin och Martin, de är födda här. Liksom.
Mm.
Nej, men de lider ju av samma problematik som jag gör, till stor del. Alltså, de får ju höra svartskalle på gatan också. Liksom. Så att då behöver man ett annat ord för det. Om man har sagt tidigare om att icke-vita... Men det blir ju lite, alltså, det är lite knäppt att säga. Det är lite som att säga icke-straighta. Alltså det låter ju konstigt.
Jaha, men att man förutsätter att det normala är.
Ja, precis. Alltså, det blir ju liksom...
Men det normala är ju att vara vit i Sverige.
Det är ju jättenormalt. Det är extremt normalt.
Ja, så det är inte så är konstigt att säga icke-vit. I Sverige kan man säga icke-vit.
Jo, men
annat land så skulle man säga icke-svart.
Poängen är att inte upprätthålla den normen.
Varför ska man inte göra det?
För att de normerna är skadliga. Det är de som gör att du ses som normal och jag ses som abnorm. Att hudfärgat blir din hudfärg och inte min.
Mm, men det är ju så. Inte på ett negativt sätt, men jag är ju normalare i det här landet än vad du är.
Men du är normen, men du är inte normalare.
Nej, inte jag, men min hudfärg är normalare.
Eller jag vet inte, det är liksom, vi skulle behöva ta in en terapeut.
Ja, precis, min personlighet vet jag inte. Men min hudfärg är normalare. Mm.
Men de normerna, alltså om vi har till exempel saker som vithetsnormen. Den är ju inte bara att så här, vi är normen, punkt. Utan det är också, vi är normen och därför ska vi behandla andra sämre. Som inte är det. Vi ska ha förutfattade meningar om dem, vi ska ha diskriminering mot dem och så vidare. Så det är ju där, det är den saken.
Men du har ju bara bytt ord nu från icke-vit till rasifierad.
Ja, mer eller mindre.
Men problemet kvarstår att då behandlar vi rasifierad annorlunda än.
Men ord spelar roll. Ord spelar ju absolut roll. Det gör ju verkligen liksom.
Ja, men problemet kvarstår, om man behandlar folk olika så kvittar de om jag kallar det icke-vit eller rasifierad.
Nej, jag tycker inte det. Det är samma sak som att, alltså, återigen, om du skulle kalla mina bröder för invandrare och de inte är invandrare, det är väldigt konstigt.
Mm.
Så att det gäller att kalla saker vid dess rätta namn också.
Jo, men du ville komma åt problemet med
man kan ju
att
göra
man behandlar folk
man
olika.
Kan ju också använda korrekt ord och fortsätta liksom aktivt bekämpa diskriminering.
Ja, man kan kalla folk för neger och ändå liksom bekämpa diskriminering.
Gud, snälla, använd inte det ordet.
Ja, men i den här kontexten måste jag få lov att använda ordet.
Eller du kunde ha sagt N-ordet.
N-ordet. Ja. Man kan säga förlåt. Men till exempel, det reagerar du på väldigt bra. Men rasifierade toppen.
Ja, absolut.
Så då kvittar det hur jag behandlar dig.
Nej, det gör det sig. Inte, men liksom, du behöver inte använda ett nedsättande ord. Och alltså, det är det jag menar.
Ett traditionellt sett nedsättande ord.
Mm. Ja. Det är inte som att det är positivt nu. Alltså.
Nej, men när jag sa det så var det bara en del av ett exempel.
Ja, fast ändå. Alltså, låt mig berätta så här.
Mm.
Om du hade kallat mig om du hade tagit upp här och sagt skulle jag kunna säga så här om det, och så hade du använt en rasistisk förolämpning.
Mm.
Du hade inte behövt mena den.
Nej.
Men när du tar upp det ordet, när du använder dig av det, det som det väcker hos mig är liksom minnet av alla gånger jag har blivit jagad av rassar, påhoppad av rassar, utsatt för rasism på alla möjliga sätt. Det är ju det som är problemet. Du brukar ju våld på ett sätt då.
Mm.
Det är ju liksom, våld är inte alltid fysiskt, utan det är också mentalt. Det är ju i princip som att någon skulle sitta och bara, men jag skulle kunna kalla dig för hora liksom. Alltså det är, det är ju...
Ja, jag märkte att något hände.
Nej,
känner jag inte ens till. Men det är så du menar, att då så händer någonting inom dig som...
Absolut, ja. Det är ju liksom folk, det är ju, alltså att bli utsatt för de här sakerna är inte... Jag växte upp i Sverige under 90-talet, det är inte som att det var...
Men okej, men då säger jag så här, om 10 år så har nazisterna tagit över rasifierad och skriker jävla rasifierad efter folk. Ja. Och då har det ordet plötsligt blivit ett ord som är nedsättande.
Ja, jag tvivlar på att de kommer göra det. Men om de gör det, då ska jag personligen be dig om ursäkt för att jag tjafsar emot. Ja. Vi hörs om 10 år. Så.
Ja, det gör vi fan. För att ord, ord vet du. Det är det. Men jag tyckte det, om vi ska avsluta den här Twitter-debatten om Lilla Drevet lite grann. Mm. För du skrev då, i slutet den så skrev du så här, nu förstår jag varför så får öppet kritisera vitheten i populära poddar.
Ja.
För att folk hade blivit attackerat dig så mycket.
Ja, precis.
Och då tyckte jag att då lät du för en liten stund som Per Ström och Ulf Brunnberg.
Ja.
Att det var som att de här åsikterna får man inte ha i det här landet.
Det får
nu
man
tystnar
inte. Jag. Nej, det får man inte.
Känner du dig som Per Ström?
Jag är Per Ström.
Men ni har lite gemensamt i det, att, eller?
Nej, det tycker jag inte. Alltså, det är liksom,
men känns det väl samma?
I det här fallet, absolut. Jag menar, det är inte synd om mig. Jag tycker inte det är synd om mig. Men jag förstår att, låt säga att det hade varit någon som inte hade varit jag som hade skrivit sådär.
Mm.
Alltså, låt säga att det var en okänd liten twittrare med 5 följare som hade fått liksom plötsligt 100 personer som skriver du är dum i huvudet. Jag är ju liksom van vid den skiten. Jag har haft fan 3 år av konstanta dödshot från nazister och rasister. Jag är liksom lite tjafs på nätet kan jag ta. Men tänk om det hade varit någon annan. Då fattar jag att det blir tufft liksom.
Men exakt så brukar Per Ström säga. Så här får man inte säga det här landet, och jag fattar varför ingen gör det. Jag har försökt stå på mig med mina åsikter och sådär, men jag orkar inte längre.
Ja,
så det är väl ett problem då, bara generellt, tänker jag.
Alltså alla känner väl så att om de har en åsikt som de får skit för, så tycker de väl liksom att oj, det var jobbigt. Men jag säger igen, det är inte synd om mig.
Nej, det är inte synd om dig.
Men däremot så tycker ju säkert Per Ström att det är synd om honom.
Ja, men alla tycker väl att man får tycka synd om sig själv. Det tycker jag. Det tycker jag. Men det här med normer och så, för du är ändå någorlunda framgångsrik. Jag tror inte att du har haft fördelar av att vara, ska vi säga, onormal, se onormal ut, ha ett onormalt namn.
Nej, absolut inte. Däremot så har jag haft jättemycket hjälp av att vara man.
Men i media så, är det inte en fördel då att sticka ut lite, att se annorlunda ut?
Nej, har du sett hur media ser ut?
Ja, alltså de har jobbat inom media och då är det ofta så här.
Du har jobbat inom public service. Och där finns det liksom vissa liksom tankar på att man ska ha diversifiering.
Min kollega till mig som heter Petrina, hon är ju den perfekta, eftersom hon är både svart och lesbisk.
Precis,
så får man in henne i redaktion så alla gör high five.
Yeah.
Så hon är också fantastiskt rolig. Men det är ju ändå, det är ju ändå lite så.
Jag har sett den också. Ja, men absolut. I public service tänker man ofta på det. Men majoriteten är fortfarande liksom svenskfödda, aldrig någon utländsk bakgrund, heterosexuella och män framförallt. Och tittar vi på liksom samhället i övrigt, om vi skiter i media, så är det ju liksom kört. Det är bara att titta på en sån sak som män och kvinnor liksom i näringslivet. Antalet VD:er, det är typ 17 kvinnor i Sverige. Och resten är ungefär. Alltså bland de största företagen, börsnoterade och liknande.
Så du tror inte att du har kommit dit och kommit lite på grund av...
Alltså nog har jag blivit intagen som... alltså, ja men vi behöver någon med utländsk bakgrund. Absolut, det har hänt. Mm. Det är definitivt, men... det är en droppe i havet jämfört med hur det ser ut annars.
Okej, men det här, men vad sa du, bråkas mycket inom antirasismen så här. Jag tror jag läste någonting på Politism idag om någon som hade skrivit att
Mohammed Ali.
Ja, precis. Absolut. Att det här är bara gött att vi bråkar mycket äntligen.
Det är jättebra. Levande rörelser har ju liksom en bra intern diskussion. Alltså det är ju bara döda rörelser som ingen tjafsar. Och en sak till liksom så här, jag har så länge jag har varit politiskt aktiv varit med om interna tjafs. Hela tiden, konstant, om alla möjliga saker. Och det har bara lett till bra grejer.
Inte för vänstern, vet du. På 70-talet. Den okay. Dog på grund av, okay, av alla interna stridigheter.
Sure, men det var ju så här, de var ju bananas, kanske. Jag vet inte så mycket. Nej, men, vet du vad? Jag är så här, alltså när det gäller liksom hur det har varit i svenska vänstern historiskt har jag aldrig varit särskilt intresserad. För det verkar mest som att det har varit ett gäng som var mer intresserade av att tjafsa med varandra än att vinna något. Men det finns ju gott om människor som liksom... Jag är inte orolig för att det finns några tyckare som bråkar med varandra.
Nej, men för du skrev i ett inlägg så här, det vore trevligt om man någon gång kunde diskutera ämnen som antirasism och feminism utan att det gjordes om till debatt om
ja,
det.
Ja, det är kul. Ja, absolut.
Men det motsäger lite det du säger nu, att det är bra att debattera om
nej,
sakerna.
Nej, i det där sammanhanget var det väl att det var just ett tv-program jag diskuterade. Att istället, ibland så man har något viktigt att säga, okej, okay, jag kan ge ett exempel. Albright, en stiftelse, de släppte en rapport som handlade just om att kvinnor syns inte i näringslivet. De får inga vd-poster, de finns inte där. Och man skulle kunna ha TV, låt säga, bjuda in någon till Agenda. Mm. Och så får någon från Albright berätta hur det ser till. Och så, eller hur det ser ut. Och så visar man liksom statistiken. Ja, det här är skitdåligt, det är klart vi måste göra något åt här. Eller så gör man som vi gör nu. Att så här, ja, här är en från Albright. Och här är här är Per Ström som ska berätta hur du är dum i huvudet. Och så liksom får ni slänga skit på varandra i 10 minuter med så här, eller inte ens 10 minuter, 3 minuter med så här 5 sekunders intervaller liksom när ni byter. Alltså vilket är mest givande? Alltså det, jag är emot
ja,
att
men
man...
Då förutsätter du, då är det för att Albright kanske stryker under dina åsikter.
Men
och då skulle alltså, du önska att
det är inte som att mina åsikter...
Nej, men för jag tror i det här fallet så handlade det om rummet. Jag förstår inte riktigt vad det var. Men det var en...
Rummet är en separatistisk plattform.
En plattform, en hemsida ja. Man får skriva. Eller de får skriva själva där. Och då var det väl i något radioprogram där. Och då så hade de tagit med Adam Svejman.
Ja. Just det. Ja, precis, nu minns jag. Ja, vad bra. Jag hade glömt bort det.
Och då var han hade väl, eller jag vet inte om han hade så genuina åsikter. Men han var ju där för att ha åsikter emot att någon hade en separatistisk plattform.
Ja.
Och då tyckte du, kan inte rummet bara få...
Kan du inte få berätta vad det är de vill egentligen? Alltså för det är inte som att...
Men hans åsikt var ju där liksom bara att ja, men det här kanske motverkar sitt syfte.
Jag skulle till och med kunna sätta det så att så här, rummet blir inbjudna, de får berätta vad de vill. Mm. Och sen så får någon som inte gillar separatism också få berätta vad de vill. Det behöver inte vara en debatt hela tiden. Det är den grejen jag vänder mig om. Det är just liksom, alltså debattformatet. Det är inte att man debatterar i sig som är dåligt. Utan det är att allting presenteras som debatt istället för bildning. Alltså jag skulle jättegärna vilja veta varför Adam Svejman var emot. Han skulle jättegärna få berätta ja, för mig under 5 minuter. Utan att bli avbruten, utan att liksom någon lägger sig i. Det är den grejen jag tycker är jobbigt.
Jag förstår. Det är för mycket debatter helt enkelt.
Det är för mycket debatter. Men det vet
och
vi
för ju. Många dåliga debatter också.
Precis, och det är det som är problemet. Det är just att det är för många dåliga debatter. Och det är att liksom allting ska vara en jävla liksom snabb rap. För det är det här folk klickar på, det folk vill ha, de vill ha tjafs, de vill ha liksom bråk. Och jag är ju högst skyldig till det här liksom, att jag är likadant. Ta det här med liksom lilla devet. Mm. Jag borde ju från start kanske bara ta reda på Kringlands nummer och ringt den. Och bara, du, jag funderar bara liksom, varför finns det ingen annan liksom, där? Har ni tänkt? Och så hade vi rätt ut det. Istället så skrev jag på Twitter. Jag visste inte ens att han hade Twitter och då svarade han och så blev det liksom tjafs. Så man faller ju dit själv för det här liksom, också. Så att...
Det är lätt hänt. Ja, så att Sanna Reimann från det Svenska Dagbladet skrev om dig att du var förhärdat missförståndsproffs.
Ja, hon gillar inte mig.
Nej, men hon gillar inte att du förutsatte att folk hade åsikter som de kanske inte hade. Och sen så ondgjorde du dig över de åsikterna.
Jag vet inte. Alltså,
först läste jag den artikeln, sen kollade jag lite för vad du har skrivit genom scrollade och sådär. Och så tänkte jag, men lite så är det ju ändå.
Ja, eller så tror du väl om andra på ett sätt jag inte gör.
Ja.
Ja.
Ja, men det kan för det var väl det handlar om som hon skrev också, att det måste man göra, man ska inte förutsätta det värsta om dem.
Absolut, men det är svårt att tro väl om människor när man är...
För där handlar det om Aftonbladet och Herman Lindqvist och så.
Precis.
Och ja, Lilla Drevet och Uppdrag granskning då, som du fick det till att de skulle...
Vilka då?
Vad det nu var?
Nej, nu jag skrev en skämsam text om människor som använde begreppet tickande bomber om invandrare. Det tyckte inte jag var så jävla klädsamt liksom.
Nej.
För att det är ju det är människor vi talar om. Liksom, jag ser ut så här ungefär. Och då tyckte hon att jag missförstod, att det inte alls var något negativt. Men det var inte som att jag var ensam om att uppfatta det så. Det här, liksom, när du lägger fram det så är det som att jag är den enda som har tyckt det här. Och att det är en vänster, liksom, feminist, antirasist-grej. Men jag menar, det var ju väldigt många liberala skribenter som höll med mig också.
Okej. Okay. Men jag tänker att det är ett smidigt sätt att skriva en artikel på.
Att man bara tycker någon,
att man målar upp det här, den här åsikten har de.
Men det har jag gjort. Alltså precis så har jag gjort. För massa år sedan när jag skrev på Allians för Sverige. Mm. Där var ju proffs på att liksom så här, ja men titta nu när Moderaten tyckte så här. Ja men det finns en, liksom en nyans i det också, men du målar ju ut det som att de är Hitler hela bunten liksom. Och absolut, visst finns det så. Men jag tycker inte att jag gör så idag. Inte alls på det sättet.
Men du, vi har varit inne på vita kränkta män-grejen så. Jag tänkte, men vad var poängen med det?
Alltså det började ju som att, det slog mig bara, det gick från 0 till 100 på 2 sekunder, men jag fick ju konstant höra att man ska ta debatten. Jag försökte liksom påpeka för folk att säga, men har du sett kommentarsfältet här? Men nej, men du måste ta debatten, in och skriv. Och då hade de ingen jävla aning om vad det var som skrevs där, liksom att, ja men här är en människa som skriver att om man använder ordet hen så vet man inte vilket kön det är man ska ligga med, och så kommer man ha sex med en gris. Alltså bokstavligt talat så var det vad den här personen skrev. Mm. Och det är väldigt svårt. Alltså de hade ingen uppfattning om hur debatten såg ut, hur kommentarsfälten såg ut, vad det var vi fick möta liksom, vi som skrev om de här frågorna. Så då tänkte jag, men då sätter jag upp en Facebook-sida och visar kommentarerna helt enkelt. Så det enda jag gjorde var ju att citera vad människor hade skrivit.
Ja, just det. För det var kommentarer till dina inlägg då alltså? Mest.
Nej, det var lite allt möjligt. Men jag tror det började med någonting jag hade skrivit sådär.
Men på baksidan av boken som du blev sen då, så står det att det är de som står på toppen av pyramiden beter sig som det är tvärtom. Men sen när jag läste så kände jag att det är inte folk som står på toppen av pyramiden. Det är folk som har problem med att skaffa tjejer. Och helt enkelt bara ingen tjej pratar alltså, med mig. Sådär.
Precis, men det är inte, alltså, nu tänker kanske på, är man på toppen av pyramiden om man har tjej?
Nej, men de var ju uppenbarligen inga mediamän, för de hade ingen plattform.
Vi kallar dem losers, säg det bara.
Ja, men de var inte som du som kan liksom hålla upp dina åsikter på ett skämtsamt sätt.
Ja.
I alla fall.
Fast jag vet,
man skulle kunna hävda att du är högre på pyramiden i alla fall.
Alltså, absolut så är jag på många sätt mer privilegier än vad
de här kränkta vita männen
andra har, än vad andra har. Mm. Men liksom, samhällsstrukturerna gynnar ju inte mig, utöver att jag är man och heterosexuell. Men liksom, jag är fortfarande rasifierad. Men poängen var ju inte att det skulle handla om mig, utan jag var ju anonym också liksom, det första halvåret tills några journalister tog reda på att det var jag. Grävande journalistik, inte? Uppdrag granskning. Nej, det var inte. Men det, poängen var ju att visa att så här, det här var ju liksom människor som på fullaste allvar. Jag hittade också väldigt många som var just medieprofiler. Det fanns ju gott om dem där. Som tjänade väldigt mycket pengar, som var liksom vita heterosexuella män. Medelåldern, du vet. Perfekta liksom, för att lyckas i Sverige.
I dina ögon, ja.
Nej, men inte i mina ögon, utan i hur samhället ser ut idag.
Ja,
det är ju inte mina ögon, för att det
men
är
du vet
ju
också
de
att det
som
finns massvis
mest.
Med arbetslösa vita män som
absolut.
Inte bor
i det är ingen som säger att de inte är det.
Bara för att man är vit och man så...
Ja, grattis. Välkommen till antirasistiska diskussioner för typ 10 år sedan.
Ja, men du förstår väl att de människorna kanske inte känner sig så privilegierade då?
Nej, men det handlar ju inte om hur man känner sig. Det handlar ju om vad man gynnas av samhällsstrukturerna. Alltså, är du arbetslös och vit heterosexuell man, så tycker inte du att du gynnas på något sätt.
Nej.
Och du har det inte bra. Det är inte det jag säger. Jag säger inte att du har det skitgött. Men du kan gå på gatan och hålla i liksom, din partners hand utan att liksom, känna att du kan bli nedslagen för det. Du kan söka jobb och ha större chans att få komma på arbetsintervju.
Du antyder att de har barn i rubriken där, vita kränkta män. Så om man inte får lov att vara kränkt av att...
Du får vara, nej, alltså den grejen antyder på att... det är vad man alltid brukar kalla normkritiska. Man brukar säga att de är kränkta, lättkränkta. Ta på dig offerkoftan. Ja, ska du klaga över det här också?
Ja.
Så att jag ville vända på det lite också.
Ja, just det.
Men det är ju absolut. Grejerna, det håller jag med om.
För det verkar vara en liten tävling vem som har mest offerkofta på sig.
Ja, jag har typ 5 hemma. Men just namnet är ju också så här mycket medvetet. Alltså, det handlar ju också om kommunikation. Hade det hetat en nyanserad problematisering av vithetsnormen, heteronormen och maskulina strukturer i samhället hade ju för fan ingen klickat. Så att det måste ju vara lite provocerande också. Ja, och jag tror, vet du vad, jag tror de kan tåla det. De får liksom,
du är mig.
Herregud. Jag skulle nog passa in, men säkert någon tweet eller två.
Så jag letade boken och inget jag hade skrivit riktigt i alla fall.
Var någon av dina polare med?
Nej, men däremot var en som jag intervjuade för ett par veckor sedan här, Mattias Svenssons.
Ja, just det, men han är skitrolig. Jag gillar verkligen Mattias. Den här grejen var ju inte han som... Alltså det var ju kul att driva med honom för att jag också känner honom. Så att,
ja, det var så riktigt. Men det står också på, jag tror på baksidan att, men du skämt om det här får man inte säga i det här landet. Jag fick lite uppfattningen om att efter boken och teaterpjäsen, så det bekräftar ju nästan den meningen. Det här får man inte säga i det här landet, för då blir man hånad av hela medieetablissemanget i så fall.
Blir man verkligen?
Ja, om man fick vara med i din bok så... Så blev man
Men alltså, det sägs ju konstant och det sägs ju överallt. Du får säga precis vad du vill. Men du får, alltså, precis som jag får möta kritik och stå för saker, så får väl andra göra det. Det är bara att jag inte gnäller över.
Okej. Okay. Ja, men du är väl tuff då?
Jag är skittuff. Och nej, men alltså, så är det. Liksom, det är inte, du tycker det är hemskt att Pride-paraden finns. Aha, du får säga det, men du kommer få skit för det. Det är liksom, så är det. Och jag får säga samma, alltså jag får ju skit för att jag skriver att det är bra att Pride-paraden finns liksom. Det är ju, visserligen skiten ser ju annorlunda ut, för de som skickar skiten till mig är de som knivhugger feminister på gatan. Så att,
Men precis, de skickar skit till dig, men du kan liksom publicera en bok med skit.
Okej, okay, jag kan publicera skärmdumpar på en Facebook-grupp. Jag får en mordhot från de här människorna, det är liksom lite... Jag förstår vad du är ute efter, och jag tycker det är så jävla knäppt att försöka få till någon så här lika goda kålsupare eller liksom någon slags så här att men det är ungefär samma grej, för att det är verkligen inte det. Det är ju inte så att någon så här, alltså det,
nej, men inte ens att det är samma grej, men att det du gör är värre, eftersom du kan liksom ut med dem i det offentliga och dra deras
för det första var ju de som inte var kändisar, helt anonymiserade, de som inte använde en plattform, totalt anonyma, ingen visste vilka de var. För det andra, liksom, om det absolut värsta som hänt i ditt liv, att du liksom blir citerad anonymt på en Facebook-sida som jag la ner för liksom, 2 år sedan. Då...
De hade ju faktiskt skrivit det, så det får de kanske ta.
Precis, såklart. Det är också människor som har gjort det i ett kommentarsfält. Liksom.
Ja. Jag har hittat lite kritik, och det var mot den här boken, bland annat det som du sa nu, då, att du skulle ha sysslat med samma typ av... Då, att det också var någon form av näthat då, det du sysslar med.
Men då tror jag det är människor som inte vet vad näthat är.
Nej, men att det var så här, nu ska jag citera någon, för det är samma retoriska paternalism som användes mot arbetare för 100 år sedan.
Jag vet vem det är.
Det är liksom lite klappa på huvudet och säga, men du är dum som inte förstår bättre.
Jag hoppas, alltså det där, jag tyckte, jag vet, det heter han, Johannes Björk eller något sånt heter han, en doktorand i någonting. Skitsmart människa, jag pratade med honom efter det där också. Jag höll inte med, men absolut så kunde det urarta till någon slags klassförakt. Det kunde jag göra mig skyldig till, märkte jag. Och även om jag inte gjorde det direkt, så blev det ett resultat av det. Och ibland måste man ju liksom ta ansvar för svansen. Och den grejen är jävligt noga med.
Det kunde hända i mitt huvud när jag läste den till exempel.
Ja, eller så här att, min mening när jag la ut den här grejen på Facebook var inte att någon skulle säga, haha, han kunde inte ens stava ordentligt, vilken jävla idiot. Det var inte vad jag tyckte var kul. Men sen så var det någon som liksom...
Och då får du på sätt och vis ansvar för det också.
Och det tycker jag är rimligt. Alltså, ingen kan säga att du är dum i huvudet som la ut den här, men liksom, nog tycker jag liksom personligen att jag ska ta ansvar för det. Jag blir inte sur om... Alltså, om du skulle lägga ut den här intervjun och någon skickar hem ett hotbrev till mig, kommer inte jag bli arg på dig.
Nej.
Absolut inte. Men om du skulle liksom publicera det hotbrevet, kanske jag skulle... Alltså jag vet inte var jag är på väg med den jämförelsen. Jag försökte hitta något bra. Men alltså så här, någonstans, jag tycker det är rimligt att man tar ansvar för sin svans. Man behöver inte göra det. Man har inget liksom rent konkret... Alltså,
men beroende på hur jag paketerar den här intervjun.
Det är sant.
Skulle jag skriva fitthuvudet, kava, lyssna här nu, avpixlat, vilken jävla svin det är. Och det därifrån du skulle få mordet. Då skulle jag ta ansvar såklart.
Precis. Och det fanns ju en debattsida som hette Newsmill som hade det problemet med att de alltid hade jättespetsiga rubriker, och så kunde du så här milla, som det heter, skriva vad du känner. Och typ så här romer hade de en gång. Det var helt fantastiskt. Och då blev ju liksom kommentarsfältet, det blev ju en viss stämning liksom. Man satte agendan, och det kunde vita kränkta män absolut göra sig skyldig till, eller jag då. Så det tar jag ansvar för, och det tycker jag liksom att jag borde varit bättre på. Det finns mycket sånt som är liksom, man får komma ihåg att jag ingen jävla aning om vad jag pysslar med. Jag är ingen expert på det här liksom alls, utan jag bara provade mig fram. Så det har tagit typ flera år av att prova saker till att man hittar rätt balans och så. Än idag gör jag fel.
Ja, men det där är intressant. Det skulle jag kunna fråga alla som är tar hit och intervjuar hur man blir en debattör och tyckare. Men ja. Är det så du menar man gör? Man provar sig fram lite och sen så till slut ja. Så landar man in. Här är jag trygg i den åsikten.
Du skulle ha sett mig debattera när jag var färsk. Jag var vidrig. Alltså jag var jättetaskig, skämtade om människors utseenden. Jättemycket härskartekniker. Och det var liksom för att jag var osäker på mina åsikter väldigt mycket. Mm. Och sen ju mer liksom, jag lärde mig om den faktiska liksom, grunden till åsikten är mer liksom, det vetenskapliga argumentet jag lärde mig, desto mindre idiot blev jag.
Ja, men så, det var ändå ett bra sätt att ta dig fram till där du är idag, så att säga. Alltså om du inte hade betett dig sådär så kanske du inte hade börjat debattera.
Nej, det var faktiskt inte så jättebra.
För jag har aldrig börjat debattera för att jag direkt känner såhär, shit, vad tycker jag? Jag vet inte riktigt, är det bäst jag inte säger det?
Och så men det är många
tänker
som
jag igenom det 20 varv istället.
Men det, och det är nog antagligen vettigare än vad jag gjorde.
Ja, men jag kommer heller aldrig fram till kanske riktigt vad jag tycker då heller. För då blir allting bara antingen si eller så.
Men det kan jag förstå. Och då kommer vi tillbaka till det där att jag kritiserar att man har debatter. Vem skulle man hellre vilja ha en debatt? Någon som är försiktig men kan sin sak och eller någon som är liksom högljudd idiot.
Mm.
Det var, jag blev ju...
Som du för 10 år sedan. Då.
Mm. Ja, det var inte ens 10 år Nej. Sedan, det var typ 5. Ja, det var faktiskt 5. Men typ valrörelsen 09 inför Europaparlamentsval. Jag var ett sånt jävla svin. Så att, alltså det älskades ju. Publiken garvade, applåderade, men jag var ju liksom helt jävla dum i huvudet.
Så att... Ja, det var tur du upptäckte det i alla fall. Så det inte...
Ja, men det tog ett tag. Men man får liksom, där är ju också en sån här grej att man har lätt hybris, tror jag, som... Alltså i vissa att man knuffas framåt som snubbe. Ja, men du kan vara höger, du kan ta plats. Det är mycket lättare för oss. Än,
men du, kommer det bli svårt att vara antirasist och vänster nu snart? Eftersom underklassen är de nya rasisterna.
Det tycker jag inte alls. För det första, det där är ju liksom att man ignorerar att en stor del av arbetarklassen har utländska härkomst. Att de är rasifierade. Jag menar, jag kommer ju därifrån. Jag har gjort en klassresa, men jag kommer därifrån. Mina föräldrar är fortfarande där, mina bröder är fortfarande där liksom.
Ja, men hela LO är ju Sverigedemokrater nu.
Gud, vad hemskt det skulle vara.
Ja, men nej, men en stor del, 30%, jag vet,
det är en jävligt läskig siffra. En alldeles för hög siffra, och det är skitläskigt.
Innan förknippades de med sossarna och nu är det med Sverige. Inte riktigt så illa kanske, men nästan.
Nej, det är, men det är tillräckligt illa för att det ska vara skrämmande. Men det är absolut inte. Det är ett skäl att vara mer vänster, tycker jag. Absolut.
Vad sa du?
Det är ett skäl att vara mer vänster och antirasist. Dels för att
ja, men då kan man inte försvara underklassen längre, för de är ju rasisterna.
Men alltså, det är ju inte människorna det rör sig om, utan det är ju åsikterna. Det är ju de rasistiska strukturerna jag vill åt. Och jag menar,
så man löser klasskampen så kommer folk sluta vara
rasister. Nej gud, rasister. Den åsikten tycker jag är jättedum. Den vänder jag mig emot helt. Den har jag fått höra hela mitt liv. Att så här, nej. Det, vet du vad, om ekonomin bara vänder, då slutar folk vara rassar. Nej, så är det. Vi hade liksom Rasbiologiska institutet när Sverige mådde som bäst, så att jag tror inte det liksom. Men däremot så blir det lättare för extrema rörelser åt båda hållen. Nu blir det nästan alltid främst högerextremismen som gror, alltså när klyftor ökar, när människor är mer utslagna. Absolut, det är lättare att hitta syndabockar då.
Mm.
Oavsett om det är judar eller muslimer. Men jag tycker att utan en stark antirasistisk rörelse så försvinner det inte bara för att ekonomin skulle vända. Alltså värderingarna måste ju också förändras.
Ja,
det är inte bara
det.
Att du får du en tusenlapp av mig och hålla käften, så kommer du kanske vara tyst, men du kommer fortfarande hata mig på grund av mitt utseende. Mm.
Så du kommer fortfarande kämpa för arbetarklassen oavsett om de har rasistiska åsikter?
Absolut.
Mm. Men jag tänkte prata lite om kränkthet, jag var inne på det. Ordet kränkt är så himla, det är ju, det har funnits ganska länge nu.
Ja.
Man kallar feminister för nykränkta. Lättkränkta. Och sen så nu var det kanske med din bok där som börjar slå åt andra hållet, men det är ni som är kränkta.
Ja. Får jag bara säga en grej där? Mm. Jag hatar när folk kallar folk för vita kränkta män. Det är jag skäms över att jag kan ha gett liksom upphov till det. Jag tycker det är jättejobbigt. När jag ser liksom folk tjafsa med varandra på Facebook, för vad gör man annars på Facebook? Och någon bara, men du är bara en vit kränkt man. Alltså jag tar mig för pannan varje gång. Jag tycker det är skitjobbigt. För att jag inser att det är bara vår version av att kalla någon PK. Det är ju det.
Det är just det, men det är precis. Man slipper ta debatten liksom, eller man slipper diskutera. Man säger bara,
då tycker jag det är bättre att säga att jag pallar inte debattera med dig. Säg bara så och skit i dem.
Men för det handlar lite grann om det ändå, att bli kränkt. För jag tänker, ja, men som du då är noga med att man ska uttala ett namn rätt. Då skulle jag kunna säga så här, men fan, sluta vara så kränkt. Kan jag inte få säga det på mitt svenska sätt bara?
Ja.
Och så kallar jag dig kränkt mer eller mindre liksom ju.
Absolut.
Och precis på samma sätt så skulle du kunna göra tvärtom, fan, lär dig att säga mitt namn, sluta vara så kränkt.
Ja, precis. Det är inte så jobbigt.
Men vem är det, så, är det alltid en...
Men jag kan inte ta ifrån dig din känsla. Det kan jag absolut aldrig göra. Du har rätt till din känsla. Känner du dig kränkt över något? Du har helt 100% rätt. Och det är elakt egentligen att säga att någon är det. Men sen så kan man ju, alltså när en viss kändis skriver debattartiklar och går ut och liksom så här, det här är terrorism. Faktiska citatet är att kalla det för terrorism. Att man höjer eller sänker gränsen för hur mycket du får dricka till sjöss innan det räknas som sjöfylleri. Alltså då kan man ju säga att nu är dina problem i livet är ju lite, alltså, kom igen. Vi har lite annat, liksom, kanske som är lite viktigare att ta i tur
med. Jag pratar med Alexander Bard på tal om N-ordet nu då.
Mm.
För han kände, om jag ska vara elak mot honom nu så ska jag säga då, att då han kände sig kränkt om han inte får säga det. För då förminskar det hans sätt att uttrycka sig och det är hans språk och han får säga hur man vill. Och han vill inte sänka sig till, inte om det är de orden använder, men till en kränktes nivå liksom. Han sa att då, om någon blir ledsen för det, då får de skärpa sig.
Jag vet, det är jättekonstigt. Det förstår jag inte, för då säger ju han att någon annan inte har rätt till sina känslor.
Ja, men vem är det som, är det alltid den?
Det behöver inte vara någon som har rätt. Alltså,
Har du mer rätt till dina känslor än vad han har?
Absolut inte, båda har rätt. Men jag vet ju vem jag tycker har mer rätt i frågan. Så liksom Alexander Bard har rätt i sina känslor att känna så. Och personer som tar illa upp av att han, av hans språkbruk, har rätt i att känna så. Men jag tycker att de som tar illa upp har rätt i frågan. Om du förstår vad jag menar.
De som tar illa upp har rätt i
frågan. Men att de har ju rätt om de säger det här är dåligt ord, snälla använd inte det.
Ja, men ska man anpassa sig, nu om vi inte har det som exempel, jag kommer inte på något annat, men ska man alltid anpassa sig efter den som känner sig, som tar illa upp liksom?
Nej, det behöver du inte göra, absolut inte. Men alltså, mycket av det här är ju för mig, handlar ju bara om att vara liksom en seriöst, bara en bra fungerande människa. Att om någon tar illa upp av något jag gör, då kan ju, om det inte är stor uppoffring för mig, då kan jag ju sluta. Är det något jag verkligen tycker är skitviktigt, då kan jag ju kämpa för det, men liksom oftast är det ju inte det.
Nej, du menar man kan, men då anpassar man sig till den som blir,
som tar mest illa upp. Absolut. Alltså, om du skulle säga åt mig här nu att så här, vet du vad, jag tycker det är fult att du sitter med keps inomhus, då skulle jag ta med den, för det skulle inte vara en stor uppoffring. Även om jag säkert har världens kepsfrilla.
Just det. Men om jag då kommer med lutande planet argumentet att till slut så
får man inte säga någonting.
Nej, precis.
Men då kommer jag nog antagligen stå där på barrikaderna med Alexander Bard och kämpa för att man får säga någonting igen då. Så att det är inte en, för mig är det här aldrig en liksom en, nu drar vi strecket och så följer vi linjen för evigt, utan det är ju liksom situation till situation, man får dra lite, man får generalisera lite, känna av. Och liksom samhället förändras. Alltså de ord som vi använder idag kommer säkert inte vara okej om 10 år. Och många av de ord vi använde för 10 år sedan är inte okej idag. Så att man får anpassa sig bara efter hur det ser ut i omgivningen också.
Tyckte inte du lite synd om Bosse Hansson där när han sa svarting om någon AIK-spelare? Och sen efter det så sa han,
Men vet du vad, mitt största problem med den grejen var ju hur han och de i hans närhet hanterade det. Det var ju inte, alltså att han hade sagt så.
Vet att han menade ingenting illa med det.
Nej, men vet du vad? Men
kom du fram som det lät ju illa.
Men då borde inte ha släppt in honom och liksom låtit han säga det. Och så här, jag är ju noll sportintresserad, så att jag kan ju inte omständigheterna. Men de som var sportintresserade och jobbar inom media, alltså sportjournalistik, sa att det finns jättemånga sådana som liksom uttalar sig så. Och man får helt enkelt kanske lämna över till en yngre generation som inte gör det. För att alltså just en sån sak som sport är ju, där handlar det väldigt mycket om inkludering, tycker jag.
Mm. Men du är ju fortfarande en rappare.
Nej.
Håller på med battle rap och sånt.
Nej, jag testade ett par gånger men jag slutade.
Okej, för jag tänkte om du... Det är svårt att upprätthålla den här PK-stilen.
Det är det, och jag kommer ihåg...
Den rörelsen där.
Precis, alltså det är skitsvårt och jag lyckades ju absolut inte. Jag har ju sa nog massa vidriga grejer. Har du tagit fram exempel?
Jag kommer nog klippa in dig på den sen.
Nej, fan! Okay.
Nej, det ska jag inte göra. Men googla gärna dödsmaskinen.
Nej, men,
alltså, det är inte så jävla dåligt, eller? Är det det? Det var ganska bra.
Min tanke var ju från början att så här, men jag kanske ska, men jag provar och liksom och försöker upprätthålla någon slags korrekt, inte taskig grej, men jag misslyckades ju, för det är så jävla mycket lättare att bara dra tjockisskämt om folks mammor. Så att, jag är så jävla lat liksom, när det
men hellre det än att det blev en, eller för jag tänkte om det var du som var Spik när unga ska rappa.
Va, vem är?
Han som är mot krig.
Jaha.
Det har du sett på YouTube.
Nej, jag har inte sett där.
Han som är against war. Ah, please stop the war.
Vad är YouTube då?
Så vi kollar upp senare. Du. Men du, tack för att du kom hit. Tack, det var väldigt trevligt. Tack till dig också som laddade ner den här podden och lyssnade. Och tack till Akademikernas A-kassa. Kan vi inte göra så att vi ses på de sociala medierna? Vet du vilka de är?
Det är den här Blixbook.
Nej, sånt här. Nej. Facebook.
Ja.
Och Twitter.
Ja. Mm. Så dåliga skämt. Fan vad dåliga.
Jag försöker bara säga så här. Vi hörs en annan gång. Kramis. Hej då allihopa. Så.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.